Sveriges Radio.
Jag först tänkte att det kanske rörde sig om något helt vanligt, som väderballonger. Men sen med tanke på vad som hände med pojken så... Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska tro.
Nej, men det som var konstigt var att han var barfota. Och att han hade varit ute i flera timmar i minusgrader. Och när jag kände på fötterna så var de helt varma.
En mystisk bortföring, flimrande tv-apparater och en försvunnen pojke. I Vallentuna 1974 skulle något inträffa som kom att förändra livet för några personer för alltid. Du lyssnar på UFO-podden. Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten, med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet kommer handla om mysteriet med Vallentunavågen. Vallentuna. Ett stillsamt radhus- och villområde norr om Stockholm. Ett centrum, skog, hästar. En kommun som ofta överskuggas av storstadens brus. En plats som sällan skapar rubriker. Men det här året skulle det komma att ändras.
Viktor!
I flera nätter i rad har 10-åriga Viktor stått på samma sätt i vardagsrummet och stirrat ut på den svarta, stjärnklara himlen. Hans mamma Agneta vaknar och hittar honom stående vid fönstret. I några månader har man i området sett märkliga ljus på himlen. Men det som senare ska komma att kallas Vallentunavågen kulminerar söndagen den 24 mars.
Det började med tvn.
Nu börjar det.
Agneta sköljer av de sista tallrikarna efter söndagsmiddagen. Hon sätter sig i soffan bredvid Niklas framför tvn. Men bilden bara rullar.
Stockholm.
Är det Viktor som har mixat med knappar eller?
Det kanske är antennen.
Här kommer Per. Almar.
Plötsligt lyser himlen upp. Ett rödaktigt, pulserande ljussken.
Först trodde jag att det var något stort fyrverkeri. Men så tänkte jag, i mars. Du, jag går bara titta till Viktor så länge.
Ja. Agneta smyger upp för trappan. Men när hon tittar fram bakom Viktors dörr är rummet tomt.
Viktor!
Stolen vid skrivbordet är hastigt utdragen.
Viktor.
Agneta börjar leta på övervåningen.
Sluta nu, Viktor. Kom fram.
När hon kommer ner för trappan ser hon att Viktors skor är borta.
Viktor.
Och ute på gårdsplanen är cykeln försvunnen.
Han älskar att cykla oavsett vad det var för väder. Men han brukade alltid fråga om lov innan.
I vardagsrummet står tvn fortfarande på och flimrar.
Konstigt, han är inte där uppe.
Han cyklar väl bara runt som vanligt.
Ibland brukar Viktor cykla till sin mormor och morfar som bor några kilometer bort. De är alltid hemma på söndagskvällarna. Men när Agneta ringer till sina föräldrar så svarar de inte. De bestämmer sig för att ta bilen och åka dit. De åker snabbt på slingriga små skogsvägar och möter inga andra bilar. Agneta spanar ut i mörkret efter Viktors silhuett, men vägarna är tomma. De bankar på föräldrarnas dörr, högre och högre, men ingen öppnar.
Jag kollar baksidan.
Pappa! Mamma! Hallå!
Vad gör du?
Det är Viktor här.
Nej. Vi försöker titta på tv.
Agnetas föräldrar har varken hört telefonsignalerna eller de höga knackningarna. Och i vardagsrummet står tvn påslagen och flimrar.
Det finns en herre som heter Egrafo.
Samtidigt, några kvarter längre bort, lämnar fotbollstränaren Frank Elfstedt en middag hos en kompis. Han drar jackan tätt omkring sig i den yrande snön. Det är en kall och stjärnklar kväll.
Ja, min fru Maria, hon var sjuk i feber, så jag försökte skynda mig hem så fort som möjligt. Och då kom jag på att jag kunde ju ta genvägen genom skogen.
På många sätt är Vallentuna en oansenlig plats. Den enda egentliga sevärdheten är en rad med runstenar i en skogsdunge nära Frank Elfstedts hem. Och det är här, när han precis passerat dem, som det händer. Plötsligt bländas han av ett starkt, genomträngande ljussken.
Så det där röda ljuset kommer närmare och närmare, då visste jag inte vad jag skulle ta vägen.
Det röda ljuset är rakt ovanför honom och det sänker sig långsamt ner. Han omsluts av det och förblindas helt.
Och sen var det som att något... Jag vet inte hur jag ska förklara det.
Agneta och Niklas tar farväl av föräldrarna och sätter sig i bilen. Framför sig ser de röda ljusstrålar pulsera uppifrån marken. Ett stort mörkt föremål svävar över trädkronorna rakt ovanför det röda ljuset.
Det var som ett flygande föremål som kom väldigt nära.
De ser hur farkosten sänker sig ner mot de röda ljusstrålarna, för att sedan fara rakt upp och bli till ett stort rött klot på himlen.
Jag tror att vi var rätt skärrade, så vi bara kastade oss därifrån så fort vi kunde, och så ville vi hem och se om Viktor var där.
Några kvarter längre bort ligger Frank Elfstedts fru Maria och sover när hon väcks av ett märkligt ljud. Det kommer från framsidan av huset. Hon tar snabbt på sig en morgonrock och smyger ner för trappan.
Frank?
Frank står på altanen. På ena kinden har han ett brännsår och på den andra blöder han kraftigt, och han är barfota. Agneta och Niklas åker så fort de kan bort från det röda klotet. Snöröken ligger tjock över vägarna. När de kommer hem är båda uppjagade.
Viktor!
Men huset är tomt. Agneta ringer polisen.
Ja, de sa bara att sånt där händer hela tiden. Ungar springer bort och kommer tillbaka. Och när vi berättade om det vi sett i skogen så skrattade de bara.
Polisen ber Agneta återkomma om några timmar om Viktor inte kommer tillbaka. Under tiden sätter sig Niklas i bilen och kör runt i området och letar.
Jag tror att det hade gått kanske 2 timmar efter att Niklas hade gett sig ut. Så plötsligt så
hörde jag något slags hasande utanför på altanen. Viktor.
Viktor står framför huset. Cykeln är borta och på fötterna har han inga skor.
Nej, men det som var konstigt var att han var barfota. Och att han hade varit ute i flera timmar i minusgrader. Och när jag kände på fötterna så var de helt varma.
När Frank vaknar upp dagen efter minns han inte hur han kom hem. Brännsåret och blodet på kinden är det enda spår som skvallrar om att något hänt. Dagarna går och Frank försöker gå vidare och leva som vanligt. Men minnet av ett rött ljussken förföljer honom.
Jag såg det där varenda gång som jag stängde ögonen. Det var ju mest på nätterna, men ibland så var det på dagen också. Det kom emot mig. Det tog tag i mig.
Familjen Hellström och Frank Elfstedt är inte de enda Vallentunaborna som ser och upplever mystiska ljusfenomen under det här dygnet. Sammanlagt kommer det in 30 oberoende vittnesmål som alla sett det röda skenet eller ljusklotet på himlen. För att få hjälp att komma vidare inser Frank att han måste försöka minnas vad han varit med om den där natten. Och när han några veckor senare besöker Karolinska sjukhuset för att undersöka de skador han fått, kommer han i kontakt med överläkare Juan Montero, specialist på hypnos.
Du går nu längs vägen. Vad ser du?
Ljus. Starkt ljus som kommer närmare. Närmare.
Vad känner du då?
Jag är rädd. Jag lyser upp. De är här.
Vilka är de?
I ljuset. Varelser.
Är det någon annan där?
Pojken.
Frank börjar vrida sig på britsen när han berättar att han och en pojke fått ett uppdrag. Men vad det går ut på får han inte avslöja.
Frank, du är trygg här. Andas lugnt. Vad vill de dig?
De tar mig.
De tar mig. Det finns många rapporter från NASA om störningar i elektriciteten i områden där vittnen hävdar att de sett mystiska ljus och farkoster. Bilmotorer som oförklarligt slutar att fungera för att sen slås på igen av sig själva. Störningar på telefonnät och andra elektriska apparater. Avvikelser som helt saknar en naturlig förklaring. Några teorier är att de mystiska farkosterna kan sväva med hjälp av elektromagnetisk kraft. Och att det är därför som elen påverkas. Bara riktigt starka magneter har förmågan att sätta så många elektriska apparater ur spel. Den enda som ska ta vittnesmålen på allvar det här året är Vallentunas hemvärnschef Harry Ståhl. Agneta och Niklas Hellström är dessutom hans grannar och han litar på deras omdöme.
Ja, nej, men de var rejäla. Det är hyggligt folk.
Som grannskapets hemvärnschef känner Harry till det mesta som rör området där ljusen iakttagits. Hans första tanke är att det kan röra sig om väderballonger. När han undersöker platsen där paret Hellström och andra vittnen sett det röda skenet upptäcker han något som han inte kan förklara.
På marken hittar jag flera trekantiga märken som små kilar. De var ett par centimeter i storlek. Runt om var marken svedd i ett triangelformat mönster. Och sen ett tiotal träd i området där hade nedtryckt och skadade träkronor.
Skadade träkronor och märkliga brända trianglar. Även om Harry till en början ställer sig neutral till ljusfenomenen blir han allt mer nyfiken och vill hitta en logisk förklaring till det som hänt.
När jag sen fick höra talas om det där med att Victor försvunnit under kvällen och att Frank Elstedt sagt något om en pojke under den här hypnosen, nej men då insåg jag att det måste ha ett samband.
Kort efter händelsen flyttar familjen Hellström till Göteborg för att få en ny start. När Harry återigen försöker få tag på Agneta finns inga spår kvar av familjen. Han tar då kontakt med det par som bor i Hellströms gamla hus och får reda på något märkligt.
Tydligen hade de lämnat kvar en massa elektriska apparater i flytten fast de fungerade perfekt.
Harry får ge upp sökandet efter familjen Hellström. Frank Elfstedt däremot bor kvar i sitt gamla radhus. Han har i alla år försökt få klarhet i vad som hände den där vinternatten 1974. Hypnosen gav snarare fler frågor än svar.
Ja, vet du, jag funderar på det där så mycket så till slut så tänkte jag bara att det är som det är. I vissa saker ska man kanske inte förstå.
Frank berättar att han också försökt kontakta familjen Hellström och inte minst Victor efter hypnosen. Men att pojken själv sagt att han inte har något minne av att ha träffat honom den där natten. Flera saker har blivit annorlunda efter mötet med det röda ljuset.
Ja, det konstigaste är att jag inte behöver glasögon längre. Synen är perfekt.
Han uppger också att han inte kan kopiera dokument längre. Sidorna blir helt svarta. Och märket på kinden sticker när han är i närheten av vissa apparater.
Värst är det med tvn.
Per Ahlmark.
Under åren som går ska flera svårförklarliga händelser inträffa i Vallentuna. Varje gång militären över i området störs kommunikationen på olika sätt. En teori är att det beror på något i berggrunden. Men de undersökningar som genomförs kan inte förklara de märkliga återkommande störningarna. Uppenbart är att något okänt flög över Vallentuna den natten. Något med ett så starkt magnetiskt kraftfält att det hade förmågan att påverka elektriciteten i hela området. UFO-podden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten, en produktion av Sveriges Radiodrama. Om du vill veta mer om det verkliga fallet hittar du UFO-podden på sociala medier där vi samlat bilder och länkar kopplade till mysteriet. I rollerna Lia Boysen, Per Graffman, Johan Rabeus, Henrik Nolén, Ann Petrén och Juan Rodriguez. Manus Gunnar Eriksson och Moa Gammel som också stod för regin. Originalmusik Andreas Klerup. Inspecient Sven Filip. Ljuddesign Monica Bergmark. Producent Emily Rosenqvist. Det här programmet har gjorts med hjälp av journalisten Claes Svans efterforskningar. Thank you. Har du varit med om något utomjordiskt? Maila oss på ufopodden@sverigesradio.se. Thank you.